Mediebilden av funktionshinder. Ett program från Radio Independent Living. Den här gången ska vi på Radio Independent Living undersöka hur personer med funktionshinder framställs i medierna. Vad är det för tilltal? Vilka är perspektiven? Och vad väljer fotograferna för kameravinklar? Vi kommer att träffa den synskadade journalisten Anna Bergholtz och höra hennes tips till icke-funktionshindrade kollegor. Och Elisabeth Höglund, erfaren reporter från Sveriges Television, ska få svara på den kritik som riktats mot ett av hennes inslag. Men först ska vi få ta del av svensk medieforskning. Vi ska få möta två personer som tittat en hel del på TV. Och det har de gjort för att se hur man skildrar personer med intellektuella funktionshinder. Trevlig lyssning. Jag heter Finn Hellman.
Du lyssnar på Radio Independent Living.
Akus, Radio Independent Living.
Cecilia Blank och Kerstin Selin har skrivit en C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Från objekt till subjekt heter uppsatsen, och det är en kvalitativ undersökning av 8 nyhetsinslag. Inslagen sändes i Sveriges Television mellan 1992 och 2001. Det Cecilia Blank och Kerstin Selin ville ta reda på var om medierna hängt med i perspektivskiftet i synen på funktionshinder. I politiska sammanhang, säger de, ses en person med funktionshinder nu för tiden som någon som har rätt att vara huvudperson i sitt eget liv. Ett subjekt. Men tidigare har personer med funktionshinder sett som objekt. Objekt för andras omsorg. Den nya, officiella synen har inte slagit igenom i dagens svenska medier, säger uppsatsförfattarna. Men det finns exempel på undantag, och Cecilia Blank beskriver blandningen av det gamla och det nya synsättet som en förvirring. Och förvirringen kan vara ett tecken på att ett skifte i perspektiv är på gång.
Ett av de inslag vi analyserade handlade om en medelålders kvinna som hade bott hela sitt liv tillsammans med sina föräldrar. Och familjen, av vad man kunde döma av inslaget, var ganska välbärgad och hon hade nog levt ett ganska gott liv där, helt enkelt. Och när föräldrarna då gick bort så upptäcktes hon, så att säga, av samhället. Och hon hade inte fått del av, eller tagit del av förtidspension och såna här saker då, som hon kanske hade rätt till, eftersom hon hade uppenbart ett intellektuellt funktionshinder. Men det här reportaget skildrade det här som att hon hade varit gömd och glömd i 50 år. Och nu äntligen så fick hon upprättelse genom att hon blev erkänd som funktionshindrad. Och det var väldigt oklart om det här var en riktig skildring av vad hon hade varit med om. Eller om det helt enkelt var så att hon hade inte behövt det stödet tidigare. Hon hade haft ett väldigt bra socialt skyddsnät. Och det fanns ingen anledning för henne att gå till socialen, så att säga. Och det här, på något vis, så reporten har en naturligtvis en ansats att göra någonting bra, att visa på personer med funktionshinders rättigheter och så. Jag är övertygad om att det finns en väldigt god vilja i reportaget. Men på något vis så blir resultatet då det omvända, därför att man kan inte riktigt skilja på vad som är bra och dåligt i den här förvirringen, så att säga, som råder.
I nyhetsinslagen säger Kerstin Selin att det är lätt att se att funktionshindrade och icke-funktionshindrade framställs på olika sätt. Bland annat får personer med intellektuella funktionshinder inga namnskyltar och sällan några direkta frågor. De få frågor som trots allt ställs är slutna, och den funktionshindrade personen får inte uttala sig fritt eller vara expert på sitt eget liv. Även i bildspråket behandlas funktionshindrade annorlunda.
Det var ju flera tillfällen när det var grodperspektiv filmat rakt underifrån upp i kjolen eller under kjolen på en medelålders kvinna. Det var också ganska ofta uppifrån perspektiv, alltså man sitter i sin rullstol och blir filmad uppifrån, så man upplevs som mindre. Och sen handlar det ju också om var man placerar reportern i förhållande till de som blir intervjuade, vem som är centralgestalten och så vidare. Så det finns ju en massa teorier kring just bildvinklar och kameravinklar och sånt där.
Det är också påfallande många extrema närbilder på personerna med funktionshinder. Och det
är också en sån sak som förmedlar en känsla av avslöjande eller väldigt intensiva känslor och så. Det är ganska, det förstärker så att säga känslobudskapet i bilden att gå så nära.
Det är uppenbart att Sveriges Television särbehandlar på grund av funktionshinder, säger uppsatsförfattarna. Förutom de uteblivna namnskyltarna och närgångna kameror utsätts funktionshindrade för förbarnsligande.
Ett tydligt tecken på att man blir förbarnsliga, det är ju när ens ålder anges, att man är 43 eller 57. För vanligtvis, om det inte handlar om i vissa skådespelare naturligtvis och så, men annars brukar man inte tala om hur gammal Göran Persson är eller hur gammal kommunalrådet är. Och det är ju inga andra i de här reportagen som får sin ålder nämnd, utan det är vuxna personer med intellektuella funktionshinder som ska talas om att så här gammal är man.
Ja, det är väldigt tydligt. Sen gör man också något märkligt att man visar, i flera fall så visar man fotografier av personerna som barn. Och det är lite oklart naturligtvis varför. Det görs bara i bildspråket och kommenteras inte av reportern eller av spiken. Men antingen så kan det ju handla om ett förbarnsligande här också, att man på något sätt vill likställa dem med barn och att så här såg de ut då. Men vi misstänker ju också att det kan handla om att man vill på något sätt göra det begripligt för publiken eller för tittarna att de här personerna har, så att säga, att deras föräldrar har ställt upp så mycket för dem som de har gjort och som det framgår i de här reportagen, att de har varit älskansvärda på något vis, mer älskansvärda än vad de kan se ut som i bild idag då. Och det är en liten obehaglig tanke.
Vad är det som får er att tro det?
Vad är det som får oss att tro det? Jag tror att det var så att det var i de sammanhangen där man berättar om föräldrarnas uppoffringar. Och att det så att säga görs tydligare då med den här bilden om hur det var när personen var liten.
Och det var också väldigt söta fotografier. Man sitter med rosett i håret och finklänningen på och finaste ramen och på hedersplatsen.
Men att visa såna här bilder, kan inte det vara bra för att på något sätt, ja, avdramatisera eller...
Det kan säkert ha den effekten att man gör personen begriplig som en människa med ett helt liv bakom sig. Så jag är inte säker på att det är negativt. Men det är heller inte så att det är helt uppenbart varför man gör det när man inte gör det med någon annan. Det är en tydlig särbehandling av personerna. Sen vilken effekt det har, det vet vi ju inte riktigt. Men särbehandling i sig har ju kanske inte någon positiv effekt.
Personer med funktionshinder har rätt att skapa sitt eget liv och göra sina egna personliga val. Och man behöver inte följa en kollektiv mall för hur man ska bete sig bara för att man har ett funktionshinder. Men i inslagen ges tittarna precis motsatt bild. Här framstår personer med funktionshinder som en enhetlig grupp och åsikter om den egna situationen får inget utrymme, säger Blank och Celine. Och rådet de vill ge till journalister är att ställa direkta frågor även till intellektuellt funktionshindrade. Om intervjupersonen har svårt att svara eller förstå är det okej att ta tolkhjälp av andra, till exempel av en assistent eller en god man. Men frågorna ska fortfarande vara riktade till ett intellektuellt funktionshindrade som subjekt. Vad tycker du? Inte vad tycker han?
Men handlar inte all journalistik om att använda sig av stereotyper?
Det gör det. Det gör det absolut. Och kanske i allra högsta grad så gör ju tv-journalistik det. Därför att tv är ju det mest förenklade mediet av alla, som sällan tillåter några fördjupningar eller avvikelser från det som är väntat, så att säga. Men det är också så att stereotyper får någonting väldigt ont med sig. Det är en kategorisering av människor. Stereotyper är ett medel för diskriminering helt enkelt. När de placerar människor i kategorier och drar slutsatser om dem utan att veta någonting.
Hur då medel för diskriminering?
Det är ju så, genom att kategorisera människor som avvikare eller inte avvikare eller personer med låg status respektive hög status, så är det är ju ett verktyg för diskriminering av människor. Det följer ju så att säga logiskt på det, därför att man då placerar folk i ett fack och behandlar dem därefter.
Fanns det någonting som överraskade er när ni tittade på de här inslagen?
Alltså kanske att det var så utstuderat det här sättet att skildra personer. Alltså på sätt som det var hela tiden en annorlunda världskänsla. Det var vignetter och fanfarer och konstiga bildvinklar. Och hela tiden så var det som att journalister var på besök i en annan värld. Man kunde liksom inte se att det här är liksom... Det fanns inget vardagsliv. Och det fanns inte heller något journalisten hade ingen lust att visa något vardagsliv. Utan det var hela tiden det här annorlunda. Det var funktionshindret som var främst. Man skyndar sig att prata om att det är den, citat, förståndshandikappade det och det. Eller det hela tiden det som lyfts fram och betonas.
Och det här med att det är en annorlunda värld som man är på besök i, det var väldigt genomgående. Och det tyder ju på att personer med funktionshinder ses inte av journalisterna som tänkta tittare. Det var ganska uppenbart att viet, så att säga, i reportaget, det var journalisten, reportern och tittarna som då underförstått inte hade funktionshinder, som tillsammans gjorde ett besök i en annorlunda värld där det bodde folk med funktionshinder, och detta var för alla någonting oerhört nytt och märkligt som man skulle skildra utifrån.
Men inte det är ganska självklart att de flesta har ju inte funktionshinder?
Det är en ganska stor andel av Sveriges befolkning som har funktionshinder, och väldigt många av dem tar säkert del av tv-sändningar, det skulle jag tro. Och dessutom är det väl så att det finns väl en och annan reporter också som har funktionshinder. Så att det finns ju inget sånt klart vi och dem i medierna. Det är ju en chimär. Som vi säger, ansatsen från de här journalisterna är ju välvillig och god. Men det dyker ju upp en hel del annat, andra underliggande budskap i inslagen. Som ju också påverkar tittarna och som faktiskt har betydelse för vilket budskap man förmedlar.
Plus att det är en del saker som är rena tokigheterna. Det var ett inslag som handlade om en äldre kvinna som hade levt med sina föräldrar i alla år. Och föräldrarna hade en stor gård, och nu var de så till åren så de ville ordna det för det som skulle ske sen när de inte längre fanns kvar. Och då tar de sig till att skänka bort gården och arvet till kommunen för att kommunen i sin tur ska lova att bygga en gruppbostad där dottern ska få bo. Det tycker jag att journalisten borde ha reagerat på ett helt annorlunda sätt än att beskriva det som en solskenshistoria, vilket man gjorde. Som om det var den bästa lösningen.
Man borde istället ha ifrågasatt att kommunen gick med på den här lösningen, att inte kommunen tog sitt ansvar.
Ja, alltså, om hon ville bo i en gruppbostad så har hon ju den rättigheten, även om man inte betalar en halv miljon och en gård.
Och det är också så att för den som bor i gruppbostad så är det oerhört värdefullt att ha några andra tillgångar som man kan ha några... Så man kan göra några andra saker än det som man gör i gruppbostaden medan man bor där. Därför att det är ändå ett ganska begränsat liv.
Sjöfton, det här är Aktuellt den 2 februari. Stoppa nedskärningen av färdtjänsten. Handikappuppror mot kommunerna.
De tv-program som Cecilia Blank och Kerstin Selin analyserat sändes mellan 1992 och 2001. Radio Independent Living ville veta hur de ser på dagsaktuella reportage och bad dem granska ett nyhetsinslag från i år. Inslaget är hämtat från Aktuellt, som i våras toppade med en nyhet om stora nedskärningar i färdtjänsten. Nyheten presenterades i form av ett reportage av Elisabeth Höglund, och därpå följer en studieintervju med Lars Löv från Handikappombudsmannen.
Dessa tre människor som ni ska få lära känna i det här reportaget har tre saker gemensamt. De är alla tre gravt funktionshindrade. De är helt beroende av färdtjänst för att kunna förflytta sig. Och det är direkt mot dessa som de pågående kraftiga nedskärningarna i den kommunala färdtjänsten slår.
Jag fick på när jag var 2 år. Och sen så har jag suttit i rullstol sedan jag var 4-5 år.
Ja, jag har en CP-skada och den är medfödd då.
Hur länge har du suttit i rullstol?
Jag har suttit i rullstol sedan 8 års ålder då.
De här namnskyltarna som de medverkande fick, det var deras namn, och sen stod det som undertext eller som titel då, till exempel polioskadad eller CP-skadad. Det var, så här fick de verkligen namnskyltar, men det var inte så att de var färdtjänstkunder eller någonting sånt. Vilket hade varit, tycker jag, ett bättre epitet än polioskadad.
Bland annat så är det ganska anmärkningsvärt att de här personerna får under ganska lång tid tala om hur situationen är på grund av färdtjänstneddragningar och hur de upplever det. Men sen måste man i studion bekräfta att det verkligen är så här genom att ta dit en neutral person som handikappombudsmannen är. Då hade det varit mer rimligt att ta dit Vägverket till exempel, eller vem det nu är som har ansvarar för tillgänglighet, eller färdtjänsten, eller på något sätt någon som har ett riksansvar som man kunde ställa mot väggen. Det hade känts mer naturligt. Men, och då att man, det kan ju vara en slump naturligtvis, det är ju väldigt svårt att veta, men man kan ju inte låta bli att undra om det handlar om att de inte är tillräckligt trovärdiga. Eller att det inte räcker.
Att man inte heller betraktas som riktigt vuxen och sådär. Mm.
Och de får, precis som barn och andra, uttalas om hur det känns. Barn och idrottsstjärnor får tala om, får alltid frågan, hur känns det? Ja, det känns kränkande. Eller ja, det, och det är ju relevant naturligtvis. Men de hade ju kunnat förmedla mer information än vad de får göra.
Till exempel?
Jag tror att det är speakern som talar om hur reglerna har ändrats till exempel. Och sen får de här personerna frågan hur det känns. De hade ju kunnat få berätta att reglerna har ändrats. Och hur?
Men hur ser Elisabeth Höglund på kritiken?
De flesta som tittar på det här reportagen är inte funktionshindrade själva. De har ingen aning om, de flesta har ingen aning om vilket liv, vilken situation en funktionshindrad person lever. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att presentera de här personerna för tittarna. Och det är också viktigt att presentera vilken typ av funktionshinder de har. Och att de faktiskt är allvarligt skadade i den här fallen. Jag valde ut då ett antal personer som var så pass gravt beroende av färdtjänsten och som just drabbades hårdare än någon annan kanske av de här nedskärningarna. Och de här är ganska då väldigt tydliga exempel där jag tror tittarna väldigt väl förstår hur de här nedskärningarna kan slå.
Toyota Cederstedt bor i Knivsta utanför Uppsala. Hon är 47 år. Hennes polioskada har helt vanställt hennes kropp. Hon kan inte använda sina ben, inte sina händer. Hon kan inte äta utan hjälp, inte dricka, inte gå på toaletten, inte skriva eller prata telefon utan hjälp. Hon har diabetes och synen blir allt sämre. På nätterna måste hon få andningshjälp när hon sover för att inte lungorna ska upphöra att fungera. Men trots alla fysiska tillkortakommanden så har hon bestämt sig för att kämpa för sin rätt. För sin rätt att få åka kommunal färdtjänst.
Det var ju också så att det var ju flera av dem som framställdes som offer. Det var ju väldigt tydligt.
Men är de inte det då?
Alltså de är ju, det är naturligtvis så att de drabbas av kommunernas nedskärningar. Men när man beskriver personerna så går man in väldigt mycket på, man beskriver funktionshindren väldigt detaljerat, hur de har uppstått, hur länge de har suttit i rullstol är en fråga som alla verkar få. Det verkar vara viktigt. Och sen säkert en person så beskriver man väldigt ingående allting som hon inte kan göra. Hon kan inte si, hon kan inte så och inte. Och sådär. Men trots alla dessa otroliga hinder i hennes liv så har hon bestämt sig för att kämpa för kommunal färdtjänst. Så att hon är ju både ett offer och en hjälte då, blir någon slags kombination. Men det känns lite överdrivet, måste jag säga, i språket.
Elisabeth Höglund menade att det här var ett sätt att visa folk utan funktionshinder vad det innebär att leva med funktionshinder. Ett sätt att förklara och skapa förståelse och inblick i det livet.
Men då måste jag ju säga då att det framstår här som att om man har funktionshinder så lever man ett sånt här och sånt här liv. Och då behöver man kommunal färdtjänst. Och det är det många som gör. Men ingenting sades om varför det var en av de här personerna som fick nämna att han behövde färdtjänst för att hämta och lämna sina barn. Och då var det ju som ridån gick upp. Va? Och jaha, han lever ett sånt liv, ett svenskt liv. Han hämtar och lämnar barn precis som jag gör. Det var det enda lilla så att säga skvätten av ett liv, en bild av ett liv som vi fick. Annars var det ju köksbordsscener där man sitter och är kränkt, berättigat kränkt men dock. Och ingenting om vad man använder färdtjänst till, om man är jätteintresserad av att knyppla 3 kvällar i veckan eller om man faktiskt måste använda färdtjänst för att åka till sitt jobb som det och det, eller om man har sin sommarstuga i skärgården och måste åka färdtjänst eller det här. Vad vill de här personerna? Vad gör de med sitt liv?
Och sen är det ju lite konstigt också att ett nyhetsinslag om kommunala indragningar, varför måste det dessutom då skildra den här annorlunda världen?
Du lyssnar på Radio Independent Living.
Hallå, hej.
Hallå. Kom in.
Anna Bergholtz är journalist och blind. Hon har varit på båda sidorna av mikrofonen. Dels som intervjuperson i artiklar om synskadade. Dels som frilans och medarbetare på CP-magasinet i Sveriges Television. När Radio Independent Living träffar henne är hon programledare i Utbildningsradions program om funktionshinder, Livskraft. Och Anna Bergholtz har funderat mycket på hur bilder av funktionshinder skapas.
Man är väldigt sällan med i andra sammanhang som en vanlig medborgare. I till exempel en enkät där man frågar folk på stan om vad man ska rösta i nästa val och så. Utan man är oftast med just på grund av sitt funktionshinder. Och sen så tycker jag oftast att man ser den här bilden i media av att man är ett offer eller en hjälte. Att det är väldigt synd om en på grund av sitt funktionshinder. På grund av att man inte kan göra vissa saker. På grund av att man drabbas. Att man är en hjälte, att man är så fantastisk på grund av att man kan klara allt trots sitt funktionshinder. Det är såna återkommande bilder tycker jag.
Vi sitter på Anna Bergholtz balkong, ett stenkast från Gubbängens tunnelbana. Och trots att det blåser är det stekhett. Kaffe och bullar står på bordet och någonstans spelar en granne gitarr.
Det som mest irriterar mig är nog att vi syns ju aldrig som så här, programledare i tv i program som inte handlar om funktionshinder. Det CP-magasinet gick ju förra våren då. Och då var det en programledare i rullstolen. Men det var ju såklart för att det var ett program som handlar om funktionshinder. Det är tråkigt tycker jag. Det gör ju också att, tror jag, att vi har de attityderna gentemot människor med funktionshinder i samhället som vi har. Att man bemöter oss som mindre vetande och pratar över huvudet på oss och tycker att det är väldigt konstigt och annorlunda. Med någon som till exempel som jag då är blind. Jag har ju upplevt det själv och jag har ju sett det innan. Så jag upplever ju den där förändringen liksom att jag blir bemött på ett annat sätt idag. Jag tror inte att det skulle vara på det viset om man fick se människor med funktionshinder i media på ett annat sätt, i artiklar som handlar om andra saker än om funktionshinder och så vidare.
Men nischade program, alltså program enbart om funktionshinder, behövs också. Det finns ingen motsättning i att funktionshinder naturligt ingår i de vanliga programmen och får egen tid i specialprogram, säger hon. För att uppmärksamma hur funktionshinder framställs i medierna håller Anna Bergholtz föredrag på olika journalistutbildningar runt om i landet. Under sina föreläsningar brukar hon bland annat jämföra två artikelrubriker. Den ena artikeln är ur Sydsvenska Dagbladet och den andra är ur Stockholm City. De skrevs med bara några dagars mellanrum och har samma tema. Det är att högskoleprovet är otillgängligt för synskadade och bara ges vid två tillfällen i anpassad form. Medan seende personer kan göra provet hur många gånger som helst. Artikeln i Stockholm City handlar om synskadade Mikael Ståhl och har rubriken Synskadad, därför får han inte skriva högskoleprovet. Sydsvenskans artikel handlar om Anna Bergholtz och har rubriken Orättvisa fick henne att avstå provet. Och Anna Bergholtz berättar att det var hon som gav journalisten rätt perspektiv och artikelns rubrik.
Jag tjatade på dem att jag inte ville att de skulle ha med någonting i rubriken om att jag är synskadad. Och då säger den här journalisten till mig att det var tur att du sa det, för det skulle ju vara en klockren rubrik att skriva att blinda Anna får inte skriva högskoleprovet.
Varför var det så viktigt för dig att inte ha med det i rubriken?
Nej, för jag tycker inte att det är min blindhet egentligen som det handlar om, utan det handlar om den här orättvisan. Det handlar om det här problemet att högskoleprovet inte finns tillgängligt. Utan skriver man blinda Anna så är det ju liksom precis som att det är mitt fel, tycker jag. Att man lägger fokus på blindheten i sig. Så den rubriken som blev sen när artikeln kom ut, den blev orättvisa gör att hon inte skriver provet idag, någonting sånt. Men då blev det fokus just på den här orättvisan. Och sen får man ju då läsa i artikeln vad den här orättvisan handlar om. Och då får man också veta att jag är synskadad och så vidare då. Att det här provet inte finns då. Sen tror jag också att läser man den rubriken så här, blinda Anna får inte skriva högskoleprovet. Jag skulle själv känna bara, nu är det sån där snyftartikel igen. Skriver man orättvisa, ja, att hon inte får skriva högskoleprovet, då skulle jag nu känna mig, men vadå, vad är det för orättvisa? Och läsa vidare, det skulle för mig väcka ett annat intresse än, ja, tror jag i alla fall.
Och hon tycker att rubriken på artikeln i Stockholm City, synskadad, därför får han inte göra högskoleprovet, är missvisande. Det är inte Mikael Ståhls synskada utan ett diskriminerande samhälle som gör att han inte får skriva, säger hon. Och Anna Bergholtz berättar att den här typen av felfokusering är vanlig. Journalister verkar svårt att se att de här frågorna handlar om samhällsproblem. Istället avpolitiserar de och framställer det som skador hos enskilda personer. Men är det alltid fel att nämna funktionshinder i rubriktexten?
Jag tycker visst att man kan ha med blind och synskadad i rubriken om det är relevant för ämnet. Alltså, till exempel så skrev jag själv en artikel om när jag hoppade fallskärm. Och det gjorde jag när jag hade förlorat min syn. Det var ganska häftigt för det var en upplevelse utifrån de här andra sinnena. Jag fick inte hoppa fallskärm när jag såg för att min ögonläkare sa att det var för riskabelt. Och då skrev vi i rubriken så här, blind, äntligen får jag hoppa. Och då är det ju positivt.
Det var inte längre risk för att du skulle få högt tryck i ögonen.
Nej, precis. Jag såg ändå ingenting redan så att det var bara att hoppa liksom. Så det var ju en positiv grej med det. Och det tror jag tycker jag att man är så dålig också på att lyfta. Alltså det finns många positiva grejer med att inte se. Det finns positiva grejer med att man att ha ett funktionshinder. Sen finns det ju väldigt mycket problem också. Men man behöver inte bara fokusera på problemen.
Starkt förenklade föreställningar om funktionshinder färgar inte bara av sig på rubriker och brödtext. Anna Bergholt säger att det är vanligt med en viss sorts klischéfotografier också. Det är till exempel ofta synskadade får posera med sin vita käpp eller ledarhund, trots att artikeln inte handlar om hjälpmedel. Även här kan journalister och fotografer undvika tabbar genom att tänka på vad som är relevant.
Om det handlar om att man till exempel inte har möjlighet att ta med sig hunden in på en restaurang, då är det ju högst väsentligt att ledarhunden ska vara med. Det kanske till och med bara ledarhunden som ska vara med på bilden. Eller bägge två. Men jag menar, handlar det om att jag inte får lov att skriva högskoleprovet, varför ska min hund vara med på den bilden? Eller jag menar, förmodligen, alltså, det har inte med saken att göra. Det är precis som man måste hitta vissa märken, vissa saker för att känna igen. Och det blir, alltså nej, det blir jättetokigt tycker jag.
Kan man då förbättra mediebilden? Jo, säger Anna Bergholtz, det går. Bland annat borde fler journalister med funktionshinder anställas. Det skulle göra att journalistkollegor på ett konkret sätt fick upp ögonen för otillgänglighet och diskriminering. Det var precis det som hände när hon och andra med funktionshinder arbetade med CP-magasinet på SVT i Göteborg. Det blev till exempel uppenbart att TV-huset saknade handikapptoalett. Och när Anna Bergholtz berättade för CP-magasinets redaktion att blinda inte kunde personrösta i valet till EU-parlamentet ansågs det som så intressant att nyhetsredaktionen gjorde det till riksnyhet. Vill man verkligen ändra på mediebilden räcker det inte med att öka redaktionernas mångfald. Det behövs mer.
Man måste se till att man använder rätt ord, att man vet vilka ord man använder. Att man inte använder ordet handikappad. Och i så fall om man använder det så måste man ju veta vad det står för. Men det vet inte de flesta journalisterna idag. Jag tycker det är var varannan dag man har på tv och radio och sådär liksom. Så de använder de begreppen i helt felaktiga sammanhang. Och det ger ju en felaktig bild. Ja, men man säger ju inte invalid och lytt idag. Det är ju liksom helt förlegade ord. Och jag tror att ordet handikappad också kommer att bli det så småningom. Om det inte står i rätt sammanhang så att säga. Så att kunskap, varför inte se till så att man får kompetensutveckling på det här området. Det finns ju alltid kompetensutveckling på de olika medieföretagen och olika tidningarna och så. Skulle det vara vettigt att fokusera på detta en hel dag till exempel? Alltså jag kan själv känna det är vissa saker som journalist som jag känner att jag inte alls har någon koll på. Och som jag skulle vara väldigt försiktig att skriva om innan jag vet vad det verkligen handlar om. Jag skulle inte kunna sätta mig och skriva en artikel om till exempel så här, homosexualitet, gayroll och sånt och så, för jag har ingen koll. Så då skulle jag ju se till att träffa någon som vet vad det här innebär, vilka ord man använder och begrepp och så att jag vet vad jag skriver om och vad det är för bild jag förmedlar. Och också kolla av med den personen och fråga, hur tycker du att jag ska göra? Vad ska jag använda för ord? Vad ska jag skriva? Har du någon rubrikförslag och så? Det är också en sån sak man kan göra om man gör ett reportage om någon som har ett funktionshinder. Som i det fallet i Sydsvenskan då. Då gav ju jag själv rubrikförslag. Och det tyckte att den journalisten var jättebra för att han sa själv att jag har ingen koll, jag kan inte. Liksom, så att det kan man ju fråga som journalist också. Eller vad tycker du jag inte ska skriva? Liksom, det kan ju också... Vad tycker du liksom, så att det blir rätt här? Vad känns bra för dig? Sen måste man ju själv bestämma som journalist naturligtvis. Men man har ändå ett visst ansvar. Man förmedlar ju en bild hela tiden som människor... hämtar sina attityder och fördomar och förebilder och allt vad det nu är ifrån. Liksom.
Radio Independent Living är slut. Vill du veta mer om mediebilden av funktionshinder hittar du en samling länktips på vår hemsida. Independentliving, ihopskrivet i ett ord, .org. Klicka på länken radio. Där finns det här programmet att lyssna på och vill du hellre läsa det som sägs finns hela programmet som skriven text. Se uppsatsen Från subjekt till objekt ligger på hemsidan och där hittar du även andra program som vi producerat. Jag som gjort det här programmet heter Finn Hellman. Tack för att du lyssnat och på återhörande.